It was obviously made to be piloted by something smaller than the average human being.
Nevada officials are bracing for an invasion at Area 51.
My personal belief is that we may not be alone.
I've spoken to several people who've seen UFOs or disc-shaped craft out there.
I guess I can just say it straight out. There is no way that any government on this earth could produce that craft, period.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av denna härliga höstspecial som går under namnet Konspirationsbonanza. Vi är något Kaiko där vi varje vecka går igenom händelser som har en drös med konspirationsteorier omkring sig. Och jag heter David, kallas för Dava, och på andra sidan av detta kära bord sitter ju då Brutti. Hej Brutti, välkommen hit.
Tackar.
Vi är inte själva här idag.
Nej.
Utan vi har en man. Lite av en myt också, som jag skulle vilja säga.
Lite av en legend.
Lite av en levande legend som sitter kring det här pentagoniska bordet. Likt Dan Hörning som vi hade här förra veckan.
Ja.
Dan lever ju på poddar.
Ja.
Den här killen som vi har med oss nu lever på att vara DJ. Men det sagt, vi ger en applåd och en fucking tuta till DJ Hånge!
Tack så mycket.
Välkommen hit.
Tack.
Du, jag tänker vi tar elefanten ur rummet med en gång. Eller vi ser på elefanten och acknowledgear den.
Ja.
Genom att bara kort sammanfattat gå in på varför du kallas för DJ Hångel.
Vi tar en jättekorta. Jag har kallats DJ Hångel sedan 2001 när jag gjorde min första säsong på Kos nere i grekiska övärlden.
Mm-hmm.
Och där så vann slash förlorade jag en hångeltävling. Jag vet inte hur man ska bedöma det där. Jag hånglade med mest tjejer under en kväll under en tävling som jag hade med en bartender. Och spöade skit ur honom i den här tävlingen. Jag typ han kallades för magneten.
Aha.
Så han var the shit på ön. Och jag såg väl inte heller så jävla tokig ut på den där tiden. Så många av de här tjejerna som man skulle hångla med, de hade redan varit och hånglat med mig i DJ-båset. Så han blev lite mobbad.
Mm-hmm.
Och då sa de andra att ni måste ju ha en showdown. Ni måste ju kolla vem som är kungen på stället här.
Ja.
Sagt och gjort, det tyckte vi var kul så att vi gjorde det där. Och så fick han så kopiöst med stryk och jag fick heta DJ Hångel hela den säsongen. Ja. Och efter det har jag aldrig blivit av med det.
Nej, det bara blev så.
Jag blev DJ Hångel där och då.
Ja. Det är jävligt coolt hur ett namn bara kan stick sådär. Liksom jag inpräntar ju liksom Dava på mig själv skulle man kunna säga. Jag blev kallad dig i tv-spelskretsar.
Ja.
Men du Brutti, du har ju hetat det sen, jag vet inte hur länge.
Brutti har hetat sen 2004 tror jag det.
Ja.
För att du
är bror med min bror. Hans kompisar tyckte inte att Hompa och hans brorsa, det tyckte de var lite tråkigt. Så de sa bara Brutti.
Nej, jag trodde att det var något mycket coolare typ, att du hade så här italienskt påbrå eller du käkar pizza typ varje dag
ett år
och bara Brutti.
Brutti betyder ju ful på italienska.
Nej. Det kan jag tala om att han verkligen inte är. Han har ett formidabelt skägg som bara suger till all uppmärksamhet i rummet.
Ska vi ge en applåd och en tuta till Bruttis
fucking skägg? Vi ger en applåd för skägget.
Ja, det är bra. Jag ligger lite efter.
Jag vet inte vilket språk det är, men jag har fått fram att det är persiska. Men det finns något annat språk, något från Mellanöstern, där Brutti betyder man med skägg och mustasch.
Jaha.
Så det är väldigt passande.
Verkligen.
Jag tror att det är persiska, men jag ska inte svära på det.
Om vi har några persiska vänner out there som lyssnar på podden, skriv gärna, slida in i våra DM på Instagram och skriv det där är fel eller det där är jävligt rätt faktiskt.
Ja.
Så. Jag tänkte Henke också, vi ska prata lite grann om att det är inte första gången du sitter och poddar. Du har ju även en annan podd du driver, eller är med och driver.
Yes, jag är med och driver ett community som heter Hänt på restaurang. För de som känner igen det, vi finns på Facebook där vi heter Hänt på restaurang och Restaurangliv på Instagram. Och så gör vi podden Hänt på restaurang. Vi släpper även boken Hänt på restaurang, vi har släppt två böcker som heter Hänt på restaurang.
Vad är det som har hänt på restaurang då?
Ingenting. Nej, det är Vårt community bygger på att personer som framförallt som jobbar i någon restaurang skickar in sina roliga historier, alltså roliga upplevelser som har hänt på under arbetstid i restaurangmiljö, och det kan vara helt vansinnigt roliga grejer som
men det kan vara så här konstiga gäster till konstiga kockar eller
precis. Ja. Blivit väldigt uppskattat på Facebook, så är vi närmare 45 000 medlemmar i vårt community.
Wow.
Ja, och podden vart tredje största podd på 12 timmar när vi släppte säsong 1, och nu är vi i säsong 2.
Fan så nice.
Snyggt.
Det är skitkul, och jag till och med, om jag bara får lägga in mig själv där, jag får ju äran att klippa den podden.
Ja, visst är han grym.
Nej, men det är skitkul att få vara med på den här resan också. Jag fick ju äran att vara med och konferensera lite på er livepodd.
Ja.
Hur var det att livepodda förresten?
En udda upplevelse. Det var konstigt att se folk, alltså när man sitter och spelar in podd så här, så vi gör inte så mycket omtagningar och sånt där, men vi har möjligheten om någon stakar sig eller så.
Mm.
När du livepoddar så kan du inte liksom bara droppa tråden och börja om, utan det måste vara flytande, och det där fick man liksom nästan stressa fram.
Ja,
jag har livepoddat också med en snubbe i Norrköping som heter Kalle Kobra.
Kalle Kobra.
Han är också DJ faktiskt.
Och ni tyckte att DJ Hongel var ett märkligt namn.
Han och jag hade en lite av en restaurangpodd också faktiskt, eller en krogpodd eller vad man ska kalla det. Vi pratade bärs om minnen typ.
Ja, vad roligt.
Ja.
Har man minnen efter bärs?
Ja, men man kanske har minnen innan bärs.
För många av de gångerna som, till exempel, ja, bara senast när vi var ute med Dava här på en AV. Jag kan säga att jag minns fram till ungefär en kvart innan han gick.
Det var så, va?
Ja, sen så minns jag ingenting.
Men jag tycker du var med.
Jag vet att bartender kommer fram och bara, du, alltså, nu har vi städat klart här, nu är det bara ett bord kvar.
Det var så pass.
Och här sitter jag med en tysk snubbe som jag aldrig träffat.
Men du kan ju återberätta det nu tydligen. Så, ja.
Jag fick höra det.
Ja. Okay. Mm. Något som jag har ett väldigt starkt minne av dock, det är vad vi ska prata om i dagens avsnitt. Jag tänker att vi drar en liten trumvirvel på det, så får DJ Hongel utbrista exakt vad vi ska täcka i denna konspirationsbonanza. Vi kör igång trumvirveln här.
Vi kommer köra Area 51!
Area 51. Jag kan säga så här, det här är ett efterlängtat avsnitt. Jag vet att det är många som har frågat mig, kommer ni göra Area 51? Fuck yes, har jag sagt då. För det här är ju någonting som jag är väldigt intresserad av. Jag älskar allting som har med UFOs att göra. Arkivex har jag inte sett ett enda avsnitt av, men jag tycker det verkar bra. Men det finns många, många grejer som jag vill gärna nysta lite djupare i. Så med det sagt, jag tänker att vi ska börja snacka lite Area 51, lite vad vi själva känner till om den här militärbyggnaden, och sen går vi in självklart på teorierna. Ja, vi ska alltså snacka Area 51. Vad fan i mig är det för byggnad, och vad är det för snuskigheter som pågår där, tänkte jag nästan säga. Men jag kan passa på att slänga över frågan till dig, Brutti. Vad vet du om Area 51?
Att det är en byggnad i Nellis Air Force Base då.
Det är det enda du vet?
Det är typ det enda. Alltså, men alltså, egentligen ingen som kan säga någonting mer om den.
Nej, men du är ju på riktigt amerikanska statens bäste vad ska man säga, förespråkare. Du vet inte ett shit om det här. Det är precis det de vill.
Ja. Men då kan jag fråga dig då, Henke, vilken delstat ligger Area 51?
Nevada.
Det är Nevada. Är det nära Las Vegas? Hur nära?
Det är 20 mil ungefär till Las Vegas.
Okej, okay, från Norrköping till Västerås.
Stockholm,
ja. All right. Men alltså, det är en militär anläggning.
Mm.
Vad mer har de där på Area 51, Henke?
Ärtsoppa.
Med fläsk.
Med fläsk.
Jag tror att gemene man tänker självklart på UFO-historierna. Area 51 är egentligen i grund och botten deras testanläggning för deras skunkworks, eller vad man ska kalla det för. Alltså deras hemliga, speciellt flygplan.
Mm.
Många spionflygplan har utvecklats på Area 51.
Mm-hmm.
Så att det är inte bara UFO-grejerna. Kända plan som har blivit till och testats på Area 51 är bland annat SR-71 Blackbird.
Det där låter coolt.
Ja, väldigt coolt. Det är världens snabbaste plan.
Blackbird. Känns lite Black Hawk Down-aktigt så, men alltså det...
Nej, den har faktiskt aldrig blivit nedskjuten. Ryssarna kunde inte skjuta ner därför att de hade inga missiler som kunde flyga så fort.
Aha.
Jag får med att det gjorde Mach 3, 3,5.
Ja, det kan nog stämma.
3,5 eller 4 Mach, alltså 4000 km i timmen. Oh, det är vansinnigt fort med tanke på att det här är alltså tidigt 70-tal.
Mm. För jag vet att CIA gick ju ut 2013 som senast. Då gick de ut och erkände att ja, Area 51 existerar. Det var liksom för 6 år sedan bara.
Ja, som de officiellt erkände. Annars har de sagt att vi pratar inte om det.
Nej, vart hysch-hysch liksom.
Ja, sen så har alla vetat om det här sen Roswell-kraschen 47.
Ja.
Så det är ju liksom, det är allmänt känt. Det är ungefär som att vi skulle förneka Muskö.
Ja.
Det blir lite så här, nej men vi vet att det finns där.
Muskö, Birka och andra öar kring, de finns inte egentligen.
Nej.
Nej. Eller var ligger Muskö förresten?
Muskö ligger ute, eller neråt i skärgården, utanför, är det Nyköping?
Okej, okay, är det också en militäranläggning där?
Det är Sveriges hemligaste militäranläggning.
Det är inte det som är FRA va?
FRA är en annan, det är försvarets radioanstalt. Muskö är väl mera marinen.
Ja, för jag minns att det var ett tag där med FRA, att man kunde se det på en Google Maps-karta. Men inte på någon annan, om det var på Eniro eller vad det var. Att där aha, hade de sabbat till det. Man såg att någon hade varit inne på Photoshop där. Tagit det här suddgummit, fast man inte suddar ut det här plåstret. Och plåstrat för en skog där bara, eller den här byggnaden, så att det blev en skog. Där låg FRA. Men Area 51 har ju folket känt till ända sedan, jag vet inte, vi pratar alltså sedan 40-talet.
Ja, slut på 40-talet.
Ja.
Ja, men det jag tänkte bara backtracka lite nu. Du sa 2013, men 2007 så la man ju till Homey Airport på navigationssystemet för plan. Mm. Så när de flög över så såg de att det stod Homey Airport. Och Homey Airport är alltså Area 51.
Mm.
Och Area 51 är alltså en del av Nellis Air Force Base som ligger i Groom Lake, Nevada.
Men vad är Nellis Air Force Base då? Varför heter det Nelly för?
Nellis. Nellis är bara ett namn som man har tagit. Den är döpt efter en William Harrell Nellis som var stridspilot under andra världskriget. Han gjorde 70 stycken uppdrag och blev nedskjuten 3 gånger. Bara det sista gången var sista gången.
Nej, det gick åt helvete sista. Då,
ja.
Han dog då eller?
Ja, då dog han.
Det kanske var en dum fråga, men jag bara tänker så här. Om man har blivit nedskjuten 3 gånger så kan man lika gärna överleva den tredje.
Ja, man kan ju tycka det. Men han var tydligen väldigt bra på att landa kraschade plan.
Oh, yeah. Kan jävla hero.
Ja.
Han borde ha haft en Blackbird.
Men jag tänker... 42.
Exakt. Who knows, som kanske fanns redan då. Vi vet inte.
På tal om Blackbird förresten, var det inte Blackbird som de sa att de inte kunde låsa missiler på?
Jag är ingen expert på SR-71 Blackbird. Jag var väldigt fascinerad. Jag tror inte den flyger längre heller.
Nej,
men den hade väl lite stealth-egenskaper.
Ja.
Med sån här absorberande målarfärg. Mm. Själva karaktäristiska formen på planet ser inte ut som det här andra stealth-bombarna och sånt som man har sett.
Utan nej, precis. Det är inte det här typiska konstiga...
Udda vinklar och sånt där.
Ja,
utan,
nej.
Men som sagt, det är ju känt för att det gick så jävla fort så att de kunde inte skjuta ner skiten.
Nej, och det var ju någon i alla fall, någon gång på 70-talet vet jag, det var en... Att de sa att det var något flygplan, jag tror att det var Blackbird, som de sa att det inte kunde, vingen som kunde låsa för att det gick för snabbt eller någonting sånt här.
Ja, det är meningslöst för att missilen som du skjuter kommer aldrig upp i hastigheten.
Men de hade i alla fall sagt att du kommer aldrig kunna låsa på det här planet. Och då så var det någon, så flög de över Sverige och då var det någon, jag vet inte vad han var, någon militär snubbe som tog ett Viggenplan och åkte upp och bara låste på dem och bara stick härifrån.
Wow, shit.
Ja, och då så skickade de någon så här typ presentkorg, amerikanerna skickade det
till. Det här kommer jag ihåg.
Ja.
Sweden got balls, stod det.
Ja, nej, de bara,
det är kanske det snyggt, Trump menar.
Snyggt jobb.
What happened in Sweden?
Precis. They got a fucking vegan plane.
Oh my god.
Who can lock the target?
Ja.
Ja, men coolt. Alltså, det här är ju faktiskt nytt för mig om jag får vara lite dum här nu. Vilket jag oftast brukar vara. var. Men jag tänker just Area 51, jag hade ingen aning om att det var flygbas, om jag ska vara ärlig.
Nej. Okej.
Okay. Jag skäms okay. lite här nu. Jag bara tänkte så här, här sitter vi och pratar plan hej vilt. Aha, Area 51 är alltså en militärbas som håller på att utveckla topphemliga och snabba plan.
Precis.
Det är deras plan helt enkelt. Nej, men jag sitter och kollar på bilder här nu på just Lockheed Blackbird, och sen var det någon här Dragon Lady, heter någon amerikansk spionflygplan också som har tillverkats på Area 51. Det ser ut då att vi liksom hoppar in i en framtidsfilm här. Jag ser här att Blackbird ser ju för fan ut och var liksom från 2152. Alltså vi är inte, jag hade ingen aning om att vi kunde få så här fräsiga plan, förutom i GTA 5 då, när man kan ha en mod på planen. Så den som har lite tid över nu, gå in och skriv Blackbird Plane, så får ni upp lite härliga bilder.
Ni hinner det i den här nästa bumper här.
Exakt. Men jag kan tänka mig, med så här topphemlig militärbas så kommer ju en drös med konspirationsteorier i samband med det. Och jag skulle jättegärna vilja gå igenom vad de går ut på, vad de faktiskt handlar om. Så med det sagt, vi drar igång. Ja, Area 51 alltså, en mytomspunnen militärbas som ligger i Mojaveöknen i Nevada, har jag fått lära mig här nu också. Hångel, jag tänker, eller Henke har jag sagt några gånger tidigare här, men du heter ju faktiskt Henrik.
Ja.
Det kan vara lite hövligt att säga det också. Men Henke, jag tänker att vi går in lite på teorierna. Och någon teori som, för att kanske bena ut lite mer om hur de här teorierna kom till, så jag tänkte att you can take it away there, tänkte jag säga.
Teorierna börjar väl egentligen med Roswell-kraschen. Och det var 47. Som, jag bara antar att de flesta har hört talas om Roswell. Om ni inte har gjort det, så är det alltså en bonde som hittar ett jättemärkligt kraschat, han vet inte
föremål.
Vad det är, föremål. Och det där pusslar de ihop och fraktar först till Los Alamos. Det var där man utvecklade första atombomben. Men sen så byggde de Nellis Air Force Base med Area 51, där de här delarna hamnade. Och där föddes ju UFO-teorin, med att det var ett kraschat UFO. Och det är ju därifrån UFO kommer. Det är ju från Roswell-kraschen. Det är första gången som man har fått indikation på utomjordiskt liv.
För det var liksom, det var ett fordon, ett flygfordon som vi aldrig har sett förut, va? Det var liksom som ett så här T-fats.
Ja, ett klassiskt T-fat, så som de ser ut när man tecknar det liksom.
Ja. Vet vi hur stort det här T-fatet var?
Brutti, har du koll på det här?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har ingen aning om hur stort det här var. Men jag skulle tippa på ungefär som de här små UFO:erna i Independence Day.
Ja, de hittade ju även då både lik och levande utomjordingar i den här kraschen. Enligt vad folk säger. Då,
enligt konspirationsteorierna.
Precis. Ja. Och de personerna, eller man ska kalla det för utomjordingarna där, var i storleksordningen 90-120 centimeter stora. Så att de är ju som en nioåring ungefär, åttaåring i höjd.
Shit alltså.
Så att det behövs ju inte sådär supermycket plats inne. Det behöver inte vara så stora UFO:n.
Nej. Och alltså, det här är så jäkla... Jag vet inte, ni kanske hör att jag säger shit alltså, som att det verkligen har hänt. Men för i mitt huvud så har det här hänt. Jag kan inte liksom så här... Jag vet inte, jag har sagt och lovat mig själv att jag aldrig ska säga om jag tror på teorierna eller ej. Men i det här fallet, jag vet inte, jag ska försöka hålla mig... I will brace myself här. Så.
Jag är en UFO-believer. Och har varit så länge jag kan minnas. Jag har aldrig sett något UFO själv, men... Teorierna kring det här gör att jag sammantaget känner att why not? Det låter troligare än att det inte skulle ha hänt. Alla de här sakerna som tas upp, inte bara Roswell.
Nej, men det är helt med dig på. Du och jag, Brutti, vi har pratat lite grann om rymden. Jag tänker att vi någon gång ska ha en rymdbonanza. Men vi är ju också väldigt övertygade om att det kan inte bara vara vi.
Nej.
It's beyond me om det bara skulle vara så i så fall. Men just det här med hur UFO:n har blivit porträtterade, att de är 90 centimeter höga, de är gröna, de har liksom ovala huvuden och stora ögon. Den köper jag nog inte riktigt.
Varför inte?
Jag vet.
Men på riktigt, alltså, om man ska vara helt rent krasst, så är det inte så konstigt. Därför att man har gjort de här efter vad man tror liksom, om olika gravitation.
Mm.
Så olika gravitation gör ju att livet på den planeten ser annorlunda ut. Om den har lägre gravitation, då blir det ju längre, tror jag.
Ja, och kanske det blir.
Och sen så blir det högre gravitation, så blir krymper de liksom.
De kanske har andra sugklockor också vid förlossningen.
Kan vara så. Ja, de är från Finspång, det där du menar.
Oj, jädra sugklockan.
Ja, nej, men alltså, jag vet, men det känns som att den har blivit för populariserad, just den liksom...
Hollywood-varianten av ett UFO. Men då kan man ju tänka sig, var kommer den ifrån? Någon i Hollywood måste ju ha skapat den här.
Precis. Det här tar de upp i Paul, filmen Paul av Simon Pegg och Nick Frost.
Ja, just det.
De har gjort den här alien-filmen Paul.
Jag har inte sett den.
Du har inte sett den?
Nej, okej.
Du borde se den.
Då, ja, i alla fall, då träffar de med den här alien som heter Paul. Och så pratar han med honom. Men det var jag som kraschade 47 liksom i Roswell.
Nej. Jo.
Han bara, men du ser ju liksom, han var typ way too obvious. Bara, ja, vad tror du de har fått utseendet ifrån? Det är ju jag.
Så här ser de ut. Jag visar en bild, Henk, här.
Ah. Ja, men det där är ju den klassiska UFO, the grey.
Ah, så de är inte gröna?
De kan väl vara gröna, jag vet inte hur färgblind du är. De kallas ju för greys, de där.
Okay.
Och enligt en annan teori då, så är det typ arbetarrasen.
Aha.
Det finns flera olika raser, mm, nämligen.
Aha. Mm. Intressant.
Ja. Det är det som Grey's Anatomy handlar om.
Hejo! Men okej,
okay,
så vid då den här Roswell-incidenten så hittar de alltså, hur många lik sa du?
Ja, det varierar lite beroende på vilken källa man hittar, men allt mellan 3 till 9.
Okej, okay. Och då menar de alltså att Area 51... De släpar med de där liken till den basen då.
Area 51, alltså den delen av Nellis Air Force Base, byggdes för att ta hand om de här UFO:erna. De kunde inte ha dem på Los Alamos där de utvecklade kärnvapen.
Mm-hmm.
Okay. Eller atombomben, utan de behövde det någon annanstans som var mer secure, därför att det här var ju, amerikanska staten gick ju ut, alltså amerikanska armén gick ut och berättade först,
mm,
att de hade förmodligen hittat ett UFO. Och sen 2 dagar senare så går de och talar om att nej, det här är en väderballong. Och det är den officiella storyn fortfarande.
Nej.
Inte?
Nej, de har ändrat,
har de ändrat
det till
igen?
Att det är en ballong, men att det skulle ha varit mikrofoner på den för att de ska ta upp ryssarnas kärnvapen och Kinas kärnvapen.
Då är det ju dumt att skicka den från mitten av USA. Då hade man kanske skickat den från Alaska eller något sånt där.
Ja,
så
man kan
inte
tycka det.
Åka så långt,
nej,
tänker jag.
Americans be Americans though.
Ja.
Ja. Okej, så det hittas 3 till 9 lik.
Ja.
Det byggs en bas då.
Inte att... lik, både lik och levande.
Ah, så var det. Och då, vad skulle de ha gjort med de här UFO:erna i basen? Vad har vi för teorier kring det?
Det finns ju en kille
anal
som...
Anal probes.
Ja.
Exakt. Här ska det probas.
1989 så är det en kille som jobbar på Area 51, eller han hävdar att han har jobbat där i alla fall. Men han har ruttnat ur och tycker att det här är ju skandal att amerikanska folket inte får reda på de här helt fantastiska prylarna. Och han är en tekniker som jobbar med de här UFO:erna. Så han går ut i media och berättar, det här är alltså 1989, och det är första gången som allmänheten får reda på UFO-grejerna,
mm,
om Area 51.
Okej, okay. Det är året efter jag föddes.
Mm.
Kanske lägger ni ihop. Han heter Bob Lazar,
ja.
Och har blivit förföljd av amerikanska staten. Vad konstigt.
Shit.
Men det här tv-inslaget blev sett över hela jorden. Alltså andra tv-kanaler över hela världen köpte in och visade det här inslaget, för det han sa var så otroligt.
Skulle man kunna säga att Bob Lazar var lite vår tids Ed Snowden?
Ja.
Liksom att det blev samma liksom, ja, vad ska man säga, hype kring det där, ja, och att han blev jagad han, man.
Ja, och framförallt så han berättade saker som ingen av oss kunde då föreställa oss eller tänka. På samma sätt som Edward Snowden berättade om saker som vi inte, va? Du kan inte avlyssna en hel planet. Det är, mm, inte det är omöjligt. Men han bevisade ju att jo, det är så här det går till.
Mm.
Och det gjorde Bob Lazar också. Men sen så, det är inte okej att tro på UFO. Så han fick väl liksom inte så mycket gehör, eller folk blev väldigt skeptiska till det här. Men han jobbade i alla fall med framdrivningssystemet på de här rymdfartygen, eller UFO:na, som är gravitationsfältsbaserad teknik. Bara känn på det ordet.
Säg igen.
Gravitationsfältsbaserad framdrivningsteknik.
Bra, kan jag ta det i slow motion också?
Gravitationsfältsbaserad framdrivningsteknik.
Han jobbade med det på det här, så att han har inte fått alla delar. Det var väldigt, väldigt styrt att du jobbar inom dina områden, så att han fick inte veta så där värst mycket om de andra delarna.
Okej.
Om hur de här farkosterna fungerade. Vissa, de säger att de hade han hävdar att de hade 9 stycken fartyg, eller skepp, där inne. Vissa hade de plockat ner i delar, och man försökte back engineering på de här och försöka förstå de här sakerna. Och vissa var fullt fungerande skepp som de faktiskt provflög.
Jaså?
Det är ju crazy.
Det här är helt... Det här har jag ju missat totalt.
Det finns ju rapporter om från folk som bor runt omkring Nellis Air Force Base, där de säger att de är på natten, så kan man ibland se lite UFO:n typ.
Bob Lazar tar med sig 2 personer ut i öknen i närheten av Area 51. För tydligen så provflyger de här UFO:na på onsdagar av någon mitt i natten, av någon oklar. Han visste i alla fall det. Så för att kunna visa för folk så tar han med sig 2 personer. Och mycket riktigt, där mitt i öknen så filmar de när de här UFO:na flyger ut. Och de flyger. Men det är ingen som tror på det där.
Nej.
Alltså det är ju några ljusprickar på himlen. Det kan vara vad som helst. Men de som var där, de var jävligt förvånade.
Precis, men det kan väl lika gärna vara liksom en fisketråd och en ficklampa liksom. Så står och håller.
Ja, det kan störa mig lite att oftast när man får se en UFO-film, alltså någon som har filmat ett UFO, varför är det alltid sämsta möjliga jävla kvalitet på den filmen?
Den enda filmen jag har sett som inte är den absolut sämsta kvaliteten du kan tänka dig, det är från Mexiko.
Mars Attacks.
Nej,
Star Wars. Attacks.
Nej, men det finns en, när mexikanska flygvapnet hade någon uppvisning, då kommer ett tefat, puff, och sen så bara flyger det runt lite grann och sen iväg igen. Och det enda man tänker är holy shit. Men Mexiko har jävla flygvapen.
Ja.
Vi är fucked.
Ja. Men alltså en grej, det där, där blev det helt plötsligt, bara för att det var i Mexiko, det började man tänka så här, ah, fan vilken bra bild det blev helt plötsligt här nu, i Mexiko. Jag menar, många är ju lite skeptiska mot USA och amerikaner, att de är väldigt så här, mycket är for show, att de spekulerar och det är mycket galningar där i USA, är ju många som har fördomen om. Hade det hänt i Finland helt plötsligt, man får höra ett UFO, ett skepp bara susa förbi, Perka Juttalainen står där med sin kanon.
Moraktivslåda.
Står där med
moraktivslåda, menar du?
Står där med sin kanon och får en klockren bild där utanför
Vasa.
Mallax.
Rovaniemi.
There we go. Där, då står han, och då helt plötsligt tror jag att det skulle bli en helt annan bild av liksom så här, okej, fan. För det känns som att folk väljer att tro mer på när det händer saker
inte i USA.
Exakt.
Jo, men det kan ju bero på att typ hur många gånger man säger att man har sett UFO:n, och typ alla de är i USA. Och typ de allra flesta är just Nevadaöknen.
Mm.
Så därför finns det ju, därför är ju liksom trovärdigheten på det här sänks ju lite på grund av det.
Men vad då? Så det som hände då på Area 51 när de då hade UFO:sar, säger man verkligen så? Är det liksom plural på UFO? UFO:sarna?
UFOs.
UFOs, det är kort bara.
Ja, men det är ju ett engelskt ord som betyder, en akronym som betyder...
Vänta. Unacknowledged feces. Fan, det är inte feces, det är ju bajs. Du, fan. Fan säger jag? Unacknowledged feces.
Det flyger också. Unidentified flying object.
Ja, fan, det visste jag ju för i helvete. Pinsamt.
Och så pratar de om feces.
Jag vet inte. Ah, shit.
Oidentifierat flygande bajs.
Men vad gjorde de med UFO-sarna då på Area 51?
Enligt han Bob Lazar så försökte de backingenjera de här planen, och tydligen så har mycket av tekniken som de har lärt sig faktiskt kommit oss till godo och har släppts pö om pö. Vi får inte glömma att det här är ju sedan 1947. Det är 70 år sedan.
Ja.
Så under 70 år så har de ju såklart lärt sig lite grann.
Men när var det Area 51 stod klart? Var det 51?
Ja, något sånt där tidigt 50-tal.
Ja.
Men till exempel så har mikrovågsugnen.
Är det tack vare Area 51?
Är en sak som kommer från amerikanska militären. Och som kan härledas till Area 51.
Ha!
Stealth-tekniken. Så att det kommer, pö om pö så kommer såna här saker som kommer mänskligheten till godo. Men det som störde Bob Lazar var att det här gick för långsamt. Så att han gick ut och berättade det här. Och när amerikanska staten då började hota honom med att det här ska du ge fan i, så hade han inget, han hade inget annat val än att gå ut public. För innan det så hade han hade inte gått ut med vem han var.
Mm-hmm.
Men då gick han ut public med och hej, jag heter Bob Lazar, jag jobbar där och så här ser jag ut. Så då kunde de liksom inte mucka med honom mer. De kunde inte liksom döda honom.
Nej, precis. För då skulle folket fatta. Bara, ha!
Ja, det blev lite för uppenbart.
Det finns ju ett annat känt namn och inte bara Bob Lazar. Hångel, du pratade om någon förut där.
Dr. Steven Greer.
Mm.
Han är egentligen en traumaläkare som har haft det här som intresse ända sedan han hörde talas om Bob Lazar. Han gillade inte hemlighetsmakeriet som USA hade med det här. Och han trodde på Bob Lazar. Så han sa att jag vill sätta ihop en grupp som har ett diplomatiskt tänk kring om vi nu ska träffa UFOs, så kan vi inte vara så här hemliga, utan vi måste ha ett protokoll för hur vi ska föra oss. Så han startade en organisation där han bjöd in olika världsledare och whatnot att ta fram ett protokoll för hur vi ska handskas med UFOs. Så han är en jättestark maktfaktor inom UFO-världen.
Okay.
Och 2001 så tyckte de att de hade tillräckligt med bevis för det här och hade en presskonferens i USA där de hade bjudit in då olika militärer, regeringsföreträdare, företagsledare, för det är ju väldigt många företag som jobbar inom den här vapenindustrin. Det är ju privata företag. Martin Lockheed, Skunkworks, sådana typer av företag. Och han hade då fått tag i massa folk som på ett eller annat sätt faktiskt har jobbat med de här UFO-grejerna, de riktiga UFO-erna, och får dem att berätta under den här presskonferensen vad de vet.
Aha.
Det är ganska häftigt. Det här är alltså gamla amerikanska presidenter som till och med erkänner.
Som har pratat med UFOs.
Som känner till UFOs. Som känner till projekten.
Shit alltså.
Och som har valt att gå ut och berätta.
Mm.
Det här var 2001, det är nästan 20 år sedan.
Ja.
Och det har inte hänt så mycket sedan
Nej.
Dess.
Nej. Det har det absolut inte.
Vet vi om George W. Bush fick träffa några, eller kände till?
Vi vet så här att Bush den äldre var chef för ett av de här hemliga black budget, den hemliga budgeten. Och här är lite roligt. Han var i alla fall ansvarig för ett av de här projekten. Och när då president Jimmy Carter kommer till makten, så säger han: "Tja, jag vill in och titta på det här." Men han vägrar, den här George Bush den äldre. Han vägrar dela med sig av den här informationen och säger att nej, då får du gå via kongressen och bara liksom vara i vägen och det här kommer inte hända, du kommer inte reda på någonting.
Något är skumt där alltså.
Någonting är väldigt skumt när amerikanska presidenter inte får svar på det han vill ha reda på.
Mm.
Men då får man svaret där också. För det är nämligen en annan, chefen för flygvapnet tror jag det var, som börjar titta på de här black budget-programmen och bestämmer sig för att ringa till ett av dem och säger: "Tja, jag är högsta hönset för den här budgeten. Kan ni berätta vad ni gör? För det beskriver ni inte i den här budgeten." Och då säger den här mansrösten på andra änden att: "Vi vet precis vem du är, men tyvärr, det finns ingen funktion för dig att veta det här." What?
Oh shit. Fatta vad hans, vad heter det, komplex där.
Vänta. Hans ego.
Hans ego måste ha sjunkit enormt där. Bara, vad fan, vem är jag nu för
Jag tror det var hans sexapil som bara ner i botten.
Bara, gumman, kolla nu, jag ska ringa. Får du se, de kommer säga ja. Bara, nej, jag tror det nu.
Och hon bara går därifrån.
Exakt.
Men det är ju ganska galen tanke, och man förstår samtidigt att en president, han är ju inte en långvarig anställd.
Nej, det är
han sant. Är ju 4 år, kanske 8, men absolut inte mer än så. Så att troligheten att presidenten, både Bill Clinton och Hillary Clinton, har försökt att öppna upp arkiven, men fått nej. De får inte reda på någonting.
Fan vad skumt alltså.
Det är så skumt. Men för att man ska få lite perspektiv på vad det här black budget är, eller hur stort det är, så lägger jänkarna ungefär 80 miljarder dollar om året. Bara smaka på den siffran. Det här kommer låta lite som hon SD-tjejen eller tanten som räknar lite fel på euro.
Det är bara ett räkneexempel.
400 000. Ja. Det är 400 miljarder kronor. Eller ja. Sådär, säger jag.
80 miljarder dollar är alltså 800 miljarder kronor.
Holy crap-a-roni.
Det är rätt mycket pengar som de inte ens talar om vad det är för någonting.
Nej.
Och många av de här pengarna för några år sedan, eller för 20 år sedan, så började amerikanska senatorer så här ifrågasätta, vad fan, det här är ju sjuka pengar, vart tar de vägen? Jo, det ska jag berätta för dig. Alla kvitton och sånt där, de låg i Pentagon, där de rammade 9/11.
Nej. Jag tänkte faktiskt
allting
fråga det.
Brann upp.
När var den här presskonferensen?
2001.
Ja, men vilket datum?
Vi kan kika.
Ja. Jag tänkte, det är troligtvis innan 11 september.
Ja, det är det. Det är 9 maj.
9 maj.
Quinky dink, I think not! Det är lite scary. För 9 maj så går de ut med den här presskonferensen och 20 personer, som allt från gamla presidenter till arméöverstar och generaler och whatnot, går ut och talar om att vi har kontakt med UFOs.
Alltså det,
inte ens ett halvår senare så händer 9/11. Nu knyter vi ihop den här säcken, pojkar.
Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Om inte det här är konspirationsbalansa, så vet jag inte vad som är längre. Alltså det här är ju så stört att vi lyckas på ett sätt också i det här avsnittet få in 9/11 och kunna dra lite kopplingar till även projekt MK Ultra.
Exakt vad jag tänkte säga, för det är inom black budget.
Ja.
Men det är väldigt spännande, och jag är extremt fascinerad av såna här topphemliga saker, men det blir ännu mer spännande när man kan väva ihop dem i varandra.
Verkligen. Ja. Alltså jag har varit fascinerad sen länge, men Hångel, du har fått mig att bli mer fascinerad kring det här nu.
Vad skönt.
Nu ska jag hem och låna en bok på Bibban. Liksom. Hem och läsa. Ja, vi har alltså pratat om Area 51 i detta avsnitt, och jäklar, vad, som jag sa, jag tror inte jag kan bli mer fascinerad än vad jag trodde att jag var innan. Men någonting som faktiskt har gjort mig väldigt fascinerad också, det är den här Facebook-gruppen som drog igång för inte så länge sedan nu.
Nej, det är hejdlöst roligt.
April, maj någon gång drog de igång.
Ja. Storm 50...
Storm Area 51, they can't stop all of us.
Och den här blev ju en viral Facebook-evenemang då. Folk med en gång klicka i kommer. Det var ingen så här kanske på den, utan det var bara så här, I will fucking be there.
2 miljoner.
2 miljoner signade upp för att vara,
de hade ju kända namn också. Han John Cena var ju med.
Ja.
Han skulle ju, han gjorde någon video bara, let's do this.
John Cena.
Men de skulle ju springa på något sån här japanskt sätt också, med armarna bak och sån här Naruto löpning skulle de göra.
Banzai.
Men det sjuka blir ju, det är inte så att amerikanska staten bara, undrar ifall de dyker upp. De blir ju skitnervösa såklart.
Ja,
så att de går ju ut i radio och tv och talar om att innan ni gör det här, alltså, vi kommer skydda våra intressen på den här basen, bara så ni vet det, och vi får använda dödligt våld.
Ja. Jag var ju själv lite så här på helspänn. Jag vet att det här skulle äga rum den 19 september i år då, alltså 2019 när vi spelar in nu. Det är ju 5 veckor sedan det stormades inom citationstecken. För Henke, vad var det som hände där?
Ja, det är roligt. Man tänker ju att om det är 2 miljoner, man brukar säga att det brukar komma en tredjedel av, när man har ett Facebook-event så brukar det komma typ en tredjedel. Nej, det kommer inte 700 000 personer till det här eventet, kanske tack och lov.
Ja.
Av 2 miljoner så var det någonstans lite över 2000 pers som kom.
Mm.
Rapporterna säger mellan 1500 och 3000 någonstans.
Ja, någonstans där. Och av de här 1500 till 3000 personerna så var det ungefär 100-150 personer som på riktigt började gå mot basen. Sen så blir en tjej gripen, då vänder alla.
Ja, Fem stycken blev arresterade.
Var det fem?
Fem till och med läste jag precis här nu. Jag har också bara hört att det var en tjej som blev arresterad.
Ja, fick sitta ett tag liksom.
Ja. Det var ju en av de fem personerna också som blev egentligen gripen bara för att hen var för full.
Ja, exakt. En av de här var liksom arresterad för fylla. Fick sitta fyllecell.
Det var så jävla kul. Det här blev ju en stor grej. Alla satt på helspänn. Vad kommer hända? Men sen så läste jag någonstans också att det var någon som sa bara... som gjorde en direkt rapportering därifrån. Bara, nej men det var det här. Folk går runt med UFO-masker och har någon jävla rave-party här och dansar och dricker sprit liksom.
Men... jag fick idag till mig faktiskt en annan. Det finns en ny nu, den här 26 februari nästa år här. Då står det så här: Forget Area 51, we need to know the secrets within. Så står det: Storm the Vatican, the Pope can't molest all of us.
Påven kan inte molestera oss alla.
Jag tänker så här att det är lite stupid att tro att alla de här hemligheterna är på Area 51 och S4 som det här labbet heter där Bob Lazar jobbade.
Mm. Ja.
Jänkarna är väl bra mycket smartare än det där. De har väl en miljon olika baser.
Ja, jag tänker väl det med. Det har bara blivit en mytomspunnen militärbas och det är ju något sexigt med Area 51 ändå. Gå fram till en tjej på krogen och säga, vad gör du? Eller hon frågade mig. Jag säger, jag kan tyvärr inte säga det, men det enda jag kan säga är Area 51. Gå därifrån. Sex appeal, 410%.
412.
412,
exakt. Eller 51%.
451%.
Får jag bara nämna någonting som jag tycker är lite spännande i det här med Bob Lazar. Vi kommer ofta tillbaka till honom, men det var för att jag såg dokumentären inför den här podden, så såg jag dokumentären med honom.
Ah.
Area 51 Bob Lazar, Flying UFOs. Han hade ju alltså jobbat här. I någon intervju som han gjorde på 90-talet så säger han att han har tagit med sig ett grundämne som fanns i de här UFO:erna som heter element 115.
Okej.
Man har lyckats återskapa element 115, men inte i stabil form. Det existerar bara i en millisekund, sen bryts det sönder. Ryssarna tror jag är som har lyckats göra element 115. Aha. Så det finns på grund...
Med en partikelaccelerator? Eller
jag vet inte då? Riktigt hur man framställer i element 115, men det finns faktiskt på periodiska systemet.
Aha.
Det finns där numera. Men han hävdar att han hade den stabila formen av det här, att han har snott det och har det själv.
Ha.
Så han har blivit raidad typ en miljon gånger av varenda byrå som finns i hela USA. Och i den här dokumentären senast om honom, filmaren säger att okej, nu gör vi så här. Jag kommer filma här, jag kommer ställa en fråga till dig. Vi slänger bort mobilerna och jag kommer dela upp den här filmen i två filer. Så att för att sätta ihop den så behöver du två olika kryptoprogram för att kunna få ihop den här filmen och kunna titta på det.
Mm.
De diskuterar då om han har snott det här elementet eller inte. Han erkänner inte riktigt. Jag ska inte spoila den här dokumentären heller för mycket. Men observera, de hade inga mobiler eller någonting sånt där. Dagen efter så blir han stormad av FBI. Vad heter de andra? Tobacco and Firearms? CIA?
Ja, ATF.
Ja, ATF. Och en jädra massa olika
Homeland Security.
Vi pratar att de fyller upp hela hans gata. Det är alltså dagen efter det här som han har sagt att jag kanske har element 115 hemma hos mig. Men för han blir jätteförvånad. Han ska gå hem. Och så rätt som det så bara står det typ 200 poliser bakom honom och bara, tja, vi ska raida dig nu. Vi ska göra det husransakan. Och de hävdar, FBI hävdar att för 10 år sedan så sålde du något kemiskt. Han är ju hobbyfysiker, ska sägas. Mm. Så att han har ju ett labb hemma.
Okay.
För 10 år sedan så sålde du något ämne till någon kund här och vi ska bara kolla den invoicen, alltså kvittot på det. What?
Quinkedink, I think not på den också.
Ja.
Det där låter lite för långsökt.
Ja. Men det finns väldigt många bra dokumentärer.
Har du några tips på till våra lyssnare här?
Ja, högst upp på min lista om man vill få en lite bredare bild som tar upp flera olika aspekter och framförallt tar upp Dr. Stephen Greer och hans arbete, där han bland annat visar den här presskonferensen med alla de här höga generalerna och presidenter och whatnot, som heter Unacknowledged.
Mm-hmm.
Du får story. Finns på Netflix.
Nice.
Det är min absoluta go-to om man gillar UFO. och konspirationsteorier.
Brutti, har du något tips på en dokumentär?
Ja, en som heter Dreamland. Där är det en annan person faktiskt, som är icke nämnd vid namn tror jag, som är 71 år och han säger sig också ha jobbat på Area 51, fast på 50-talet, när de faktiskt öppnade och släpade dit allting.
All right.
Så den är ju ganska intressant också. Han pratar om mycket teknik som inte hade utvecklat riktigt än, utan man utvecklade den inne på Area 51 och kom mycket med en så här häftigt nytt, som du pratade om förut, att man har släppt det lite i
pö om pö,
lite perioder så där. Så den Dreamland kan jag tipsa om.
För att nämna en rätt rolig sak, för många säger, men det här är ju så tokigt. Det är klart att det här inte kan vara sant. Det finns många konspirationsteorier, speciellt 9/11 och whatnot och UFOs. Men de som verkligen tror på det här, de hävdar ju att det bästa sättet som finns att dölja sanningen är att slänga ut det, att det är så otroligt som det är, så att ingen kan tro på det. Mm. Och det får man ju säga att de faktiskt har lyckats lite med.
Verkligen.
Det finns ju väldigt, väldigt få forskare till exempel som kan tala öppet om UFO:n och behålla någon form av trovärdighet inom sitt vetenskapliga ämne. De blir ofta så här, du är en dåre. Så att den riktiga diskussionen kring ämnet kommer aldrig upp på den nivån där det behöver vara.
Nej, det är sant.
Spännande.
Det är väldigt spännande. Jag hade i alla fall velat dricka bira med ett UFO.
Med Paul.
Det har du säkert gjort.
Kan men, man... inte med ett UFO, men alien.
Men alien, ja. Exakt.
Eller ja, det är inte en flygande alien då.
Ja. Det också var. Henke, vart kan man nå dig och vart kan man lyssna mer på dig?
Man kan lyssna mer på mig på där man hittar poddar. Vår podd heter Hänt på restaurang. Man hittar oss på Facebook där vi också heter Hänt på restaurang.
Klockrent. Brutti, innan vi klappar upp säcken här, vart kan man nå oss?
På Facebook där vi heter Något Kaiko Podcast, eller på Instagram där vi heter Något Kaiko, eller så kan man skicka ett mail till oss på nagotkaiko@gmail.com.
Och om du har en poddapp så kan du gå in då antingen på vår podd eller på Henkes podd då, Hänt på restaurang, och ge tummen upp, 5 stjärnor, eller skriv dit en recension. Det är vi väldigt tacksamma för.
Och så vill jag bara fråga en sista fråga också. Är det mycket aliens på restaurang?
I alla fall sen på kvällen.
Stort tack Henke för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Och du ska få avsluta med de berömda orden som är, det var en gång Brutti skulle säga har det gött, men det blev istället,
nej, jag skulle säga har det gött, men jag kunde inte bestämma om jag skulle säga har det gött eller har det bra, så det blev har det gröt.
Så du ska få avsluta med att säga det, Henke.
Har det gröt.
Har det gröt.
Har det gröt allihopa, vi ses.
Produceras av I Like Radio.